Krävs det en 76-åring för att valrörelsen ska börja handla om framtidens ödesfrågor?
När vi undrar vad det här valet egentligen handlar om så verkar det finnas ett litet hål. Stavas det AI.
Det här är politiken med Henrik Thorehammar och Torbjörn Nilsson.
Henrik Thorehammar, hur mår du?
Jag mår bra.
Det är inte jättemånga dagar kvar till valdagen nu.
Nej, vi har... Min företrädare Göran Eriksson har kommit tillbaka till Sverige och sa skämtsamt: tack för det här vikariatet på 4 år, då tar jag över. Vi vet inte riktigt vad Göran ska göra, men det vore jättekul att ha honom i det politiska.
Han har ju nu varit korrespondent i de Förenade Staterna, som äldre människor säger.
Och han sa på allvar: pace yourself, det är lätt att bränna ut sig i valrörelser.
Det sa han till mig också. Alltså så. Ja, det är ju för många en hektisk tid för många som är i politiken. Maggie Strömberg till exempel är inte här idag för att hon är för upptagen med den här valrörelsen. Själv satt jag häromdagen och såg ifatt en debatt. SVT har ju delat upp sina stora debatter i sakpolitiska sjok och inledde ju med en ekonomisk politisk debatt häromdagen. Ja.
Och det var ju intressant eftersom Fagersta har hänt, det blev en paus i valrörelsen, det ställdes in massa saker och man tänkte, kommer det komma in en helt annan tonalitet i den här ganska sökande valrörelsen som inte riktigt kanske har hittat frågorna än. Ja. Men det dröjde ju då till söndag kväll där det var, inte partiledare med, men ändå talespersoner som de var sugna på att ha riktiga debatter.
Ja, jag tyckte nog inte att det var en tonalitetsförändring.
Nej.
Det var ju samma gamla skatter och bråk om det. Men jag fastnade på en sak, för det var ju... Det tog en stund för mig innan jag liksom märkte det, men det var ju som en sån, du vet, i vår generation så är vi bekanta med Magnus Brasse och Eva. Man insåg ganska snart att det är någon som är the odd one i den här församlingen av människor som
vad
pratar.
Vad menar du? Vi har en finansminister Elisabeth Svantesson, vi har en som vill bli finansminister, Micke Damberg, vi har Ida Gabrielsson från Vänsterpartiet och Martin Ådahl från Centerpartiet som liksom inte är eniga om någonting. Vi har en Oscar Sjöstedt från Sverigedemokraterna som står och liksom tycker någonting.
Ja, men det fanns liksom ett tempo i alla. Och sen så kom det en person som inte riktigt hade samma tempo i sig.
Lars Leijonborg, jag vill bara fråga dig. Det är ju Liberalen som har haft ansvar för jobben i regeringen. En arbetslöshet på 8,7%. Hur nöjd är du med det?
Ja, det är så mycket siffror. Men det, Arbetsförmedlingen har ju en något lägre siffra och nu har det ju dessutom vänt. Det är 20 000 fler jobb nu än för ett år sedan. Så att det har ju vänt.
Det är alltså SCB-siffror som vi utgår från, vill jag bara säga.
Och jag säger Arbetsförmedlingens siffror. Så att det är alltid mycket siffror som bollas.
Det är alltid mycket siffror som bollas.
Kändes det att det var en senior moment? Det är lite...
2002 ringde, kände jag. Alltså Lars Leijonborg har inte så att säga varit i den politiska hetluften sedan 2007 då han liksom smet in i gardinen. Alltså hans sätt att försvinna var ju lite, jag är kvar som minister men slutar som partiledare. Redan där så var det ju, jag vill så hemskt gärna fortsätta.
Det var ju spännande att höra när han skulle komma tillbaka till rikspolitiken. Och jag vet inte, är han deras ekonomisk-politiska talesperson plötsligt? Eller tyckte de att han är så profilerad? Liksom, om Martin Melin inte kan ta den här debatten, då får Lars Leijonborg göra det.
Nej, som jag förstår det, att de av Liberalernas hemsida så är ju fortfarande Cecilia Rönn partiets ekonomisk-politiska talesperson. Men henne kan de ju inte ställa upp i en valrörelse, antingen, jag vet inte riktigt, för att hon säger nej själv, eller för att hon ju inte tror på någonting utav det som partiet gör. Så partiet...
När det gäller att jobba med SD.
Precis. Partiet har alltså en ekonomisk politisk talesperson, men denna kan partiet inte fronta i valrörelsen. Och så frågar man sig varför man ligger på 1,9% i mätningarna. Men. Lars Leijonborg, vad känner du för honom?
Jag tror jag skrev en text på att han var liksom redan gammal 2007 när han slutade, att han kom ju in, eller han var ju redan gammal när han skulle komma in och typ rädda Folkpartiet 1997 när liksom Maria Leissner så här gav chocksiffror under 4% i opinionsmätningen.
Han var ju gammal i politiken. Han har ju varit med jämt. Jag har ju svårt att liksom ta mig förbi den här händelsen när det kommer till Lars Leijonborg.
Jag har aldrig sagt att han har lockat till sig marxister, men jag har sagt att inom FPU de senaste åren har funnits tendenser som har tytt på att en del medlemmar inte riktigt har haft klart för sig vilka skillnader som finns.
Ja.
Det här är Lars Leijonborg 1971 när han är 22 år och tycker sig behöva ta en strid i ungdomsförbundet mot Per Garton, sittande ordförande, för att vissa medlemmar inte kan se skillnad på liberalism och marxism. Fan, det här partiet har verkligen rört sig sedan dess. Nu är de längst ut på högerkanten typ. Låt miljardärer få leva.
Och nu, som sagt, det kanske också säger någonting om den eran när FPU var väldigt inne på så här, de här spännande vänsterteorierna, ska vi omfamna dem eller inte?
Mm.
Och sen så har väl alltid Lars Leijonborg varit en sorts liksom högerliberal sedan dess. Jag måste säga att det jag tyckte han gav i den här debatten, det var en sorts perspektiv på när de pratade om så här, nu ska vi låna pengar och sånt där. Då blev han ändå lite för lite politiker och lite så här, kanske för ärlig, för han bara så här, alltså, det är inte så stora skillnader på oss egentligen. Vi har ju liksom alla på något sätt omfattnat ramverket ändå ganska mycket. Det är liksom, det är inte någon som säger så här, vi är de ansvariga och vi ska låna upp till 100% av statsskulden. Det är inte riktigt så.
Det är sant, och man får ju också, man synar ju sin egen ålderism. Alltså, Lars Leijonborg är 76 år. Han är ju i perfekt ålder för att ställa upp i en amerikansk presidentkampanj.
Kanske lite väl ung.
Lite väl ung, ja. Tänker du. Ja, men han har liksom lagom grått hår, pratar lagom stappligt, långsamt. Det sjuka, vet du vad det var? För den här debatten, den handlade ju då om miljardärer, bankskatt eller bolåneskatt som Moderaterna vill kalla det. Den handlade ju om allt som redan var känt och som har stötts och blötts bra länge. Men en sak handlade den absolut inte om, och vet du, det enda människa i den här debatten som nämnde det var den här 76-åringen.
Men får jag säga en sak här om tillväxt? Mikael nämnde ordet, men jag menar ju att tittar man ut i världen så det mest dramatiska som händer nu, det är ju forskningsracet mellan USA och Kina, framförallt om artificiell intelligens. Där är ju Europa knappt ur startblocken och Sverige inte heller tillräckligt nära täten.
Alltså jag fastnade först på att vila fram ett forskningsprogram. För jag tror det var regeringen som gjorde det. Plötsligt är alltså Lars Leijonborg vi med regeringen, en del av regeringen.
Ja, men han är ändå en företrädare för det partiet, ja. Ja.
Nej, men, ja. Det är ett konstigt vi, va? Men skippa det.
Mm.
Huvudsaken här är ju att gammal kanske är äldst. För det som det definitivt inte pratas om i den här valrörelsen, men som sannolikt kommer prägla nästa mandatperiod, är ju AI. Och här är då en ekonomisk debatt, men den enda människa som tar upp det är gamle Lars Leijonborg.
Och det här lite AI-formade hålet i valrörelsen 2026, det är ju några som har försökt påpeka det, men det känns, jag får säga, de närmast sörjande, men på Svenska Dagbladets debattsida så var det personer som så här, tituleras som initiativtagare till AI-valet 2026 eller AI-upplysare och författare eller digital strateg och medgrunden.
Och då det finns ett initiativ för att göra den här, det här valet till ett AI-val.
Maria Ottosson, initiativtaget till AI-valet 2026 och Folkets AI-kommission.
Det här, jag känner att de har verkligen uppförsbacke.
Alltså, det, på direkten när de hade publicerat frågan varför pratar inte politikerna om AI och hade massa så här liksom konkreta frågor om arbetsmarknad, vad är det för påverkan på jämlikhet, vad är det liksom för risker vi ser här, och det här som Lars Leijonberg var inne på, USA eller EU och kanske också Kina som liksom på något sätt spelare i det här. Jo, det var ju ett parti som gladeligen kastades på, och det var Centerpartiet, och svarade ja, jo, vi har redan pratat om det här, eller vi vill prata om det här, vi tror på AI, vi måste vara offensiva. Då var det vår favorit dansk i svensk politik, Niels Pedersen, och
nej, men du får säga det på bättre danska om du ska säga det på danska, hans namn.
Men det är att jag alltid lite glömmer bort hans namn. Det kanske är det som är problematiken här. Niels Parup Petersen. Och sen också Svante Linusson, som en gång var ju personen som alla journalister skulle ringa till och säga, kan du förklara det svenska valsystemet, mudda, jämkningsmetoden, professor väl i matematik eller någonting sådär liknande. Men sen är han ju nu också centerkandidat.
Just det.
Så han har blivit politiskt färgad där.
Jag har ju, är ju lite otrogen med en annan podd, Valakuten, där människor som är mer eller mindre kända kommer till mig och pratar om att de inte riktigt vet vad de ska rösta på. Och jättemånga av mina klienter i den här terapipodden, när jag försöker pitcha Centerpartiet på dem, så är det flera av dem som har reagerat med, men jag kan inte rösta på ett parti som gillar techmoguler. Alltså som bara vill gå på techmingel.
Ta med sig en tech bro till när man ska kompisintervjua, som Elisabeth Tandringqvist gjorde till Kvartals, och så var det Vojmannen som bara liksom lite vände så här, vet du vad, Sverigedemokraterna och migrationen, där är det något intressant som har hänt hos mig i alla fall, och så får hon liksom tjafsa med det.
Men om vi börjar i, vad är det för liksom AI-val som det här skulle kunna vara? För Leijonborg här är ju inne på den linje som du då pekar ut att Centerpartiet också har varit inne på. Alltså, vi måste ta den här frågan på allvar i meningen vi är för långsamma. Vi bryr oss för lite om artificiell intelligens. Alltså, vi måste bli bättre på det för att utnyttja det mer. Eller hur? Alltså, inte bara doppa tån lite i AI med att fråga ChatGPT någonting någon gång, utan dyka ner som nation.
Ja, och här så, för att ge liksom kanske lite perspektivet på vad det är som händer nu, så har det ju varit en liksom under den här mandatperioden, om vi börjar med ja, men så här, ChatGPT och de här bottarna som kom, man kunde prata med dem, bara oj vad det utvecklats saker under den här tiden, och många nu som liksom pratar om vad är nästa steg, hur snabba, hur duktiga kan de bli, de pratar ju om också det här när AI blir AGI, Artificial General Intelligence, alltså att de blir verkligen så här tänkande robotar som du har typ sett i sci-fi, och menar att det här skulle kunna hända innan 2030. Sen är det vissa som säger nej, det är fortfarande, det kan inte hända, men det sker extremt mycket utveckling, och den här utvecklingen är ju så här stor för att man pratar om att hur mycket arbetsmarknaden som kan påverkas, särskilt i USA pratar de jättemycket om att det är ju framför allt alltså tjänstemannajobben, det är juristerna, det är medier, det är alla de här kan nu liksom kunna ersättas, och sen också säkerhetsfrågorna. Har du hört om de här agenterna som har rymt?
Nej.
Nej, och det här är återigen...
Men jag känner en stark Matrix-feeling av de ord bara du använder, agenter som rymmer.
Och återigen, nu får jag be om ursäkt för er som verkligen kan frågan, att nu kommer jag liksom säkert snubbla på begreppen, men i princip så här att de stora företagen testar sina AI-modeller och ger dem uppdrag och ska liksom typ låsa in dem i ett sorts säkert isolerat rum, och så säger de så här,
där de ska få experimentera och träna.
Ja, de ska träna
och göra, så här, lös konstiga saker.
Lös den här uppgiften, lös den här uppgiften. Och nu har det kommit fram flera gånger där det verkar ha varit så att modellerna då så här, jag kan inte lösa uppgiften. Jag tar mig ut på internet som jag inte ska ha tillgång till, och till slut så här, bara, hur ska jag göra det här? De har ibland hackat andra företag för att liksom komma åt deras system, för att så här, jag måste lösa uppgiften, jag måste lösa uppgiften.
Mm-hmm. Det går inte att hålla dem instängda.
Nej.
Och det... Men har de testat att hyra anstaltsplatser i Estland?
Det kanske de kunde tänka om de vågade titta lite mer hit åt tråkiga, törra Europa som inte gör så mycket på den här frågan kanske.
Då kanske estländarna till slut säger, nej, vi vill bara ha 5 av de här agenterna. Vi vill inte ha alla era agenter.
Nej, men det här är ju också intressant, men så här, om vi ska ta det estländska exemplet, det här är ju en väldigt digitaliserad ekonomi. Och det här har också varit en så här lite minidebatt, för att ledd utav liberalpartisterna så ska vi gå från skärm till perm. Faran med liksom den nya tekniken, vi gick för hårt in, våra barn kan inte läsa, det är mobbning och förstörda attention spans.
På sociala medier då? Alltså, sociala medier är lätt att vara emot i politiken idag och är liksom en politisk fråga.
Ja.
Men AI då?
Ja, och det här... I Estland, jag tror det var Expressens ledarsida som skrev om det här, så har man utvecklat AI-modeller baserat på liksom det estniska språket och den estniska skolplanen för att kunna hjälpa elever. Och det här verkar ju vara liksom tvärtom, att när man i kanske lite anti-digitaliseringsiven nu, så verkar det liksom att man har sagt till svensk skola att ni ska inte hålla på med AI, fast det kanske också finns möjligheter för massa elever att få mycket mer hjälp och kunna förstå saker med hjälp av den här tekniken. Och det är väl någonstans att det känns som att det finns jättemycket möjligheter i den och mycket läskiga saker. Alltså agenter som, eller aktörer rättare sagt, menar liksom så här, som nu väldigt lätt, var någon som pratade om så här att, ja men du vet, innan om man ska hacka någonting, om du vill sabba vattentillförseln i en liten ort någonstans på den amerikanska landsbygden, då var du tvungen att ha liksom jättemycket 20-åringar i Sankt Petersburg som ägnade dig åt det här. Nu är det en person som kan göra det här med liksom med AI.
Men det här är det här estniska tankesättet, eller det för den delen som Lars Leijonborg verkar förfekta, det förfektas ju också av en massa människor i debatten. Alltså jag läste Gunnar Wetterberg häromdagen, alltså du vet han är en
gamle Saco.
Precis, Saco, regeringskansliet, 3000 sidor biografi över Axel Oxenstierna och en jävla massa andra böcker. Han var med På spåret också.
Jag tror han,
han borde ha vunnit På spåret i sådana fall.
Det tror jag.
Alltså jag har inte sett På spåret sen Hoa Hoa var med, så jag vet inte. Men okej. Han skrev i Expressen om problemet att AI inte existerar i valrörelsen, och han menar då att det var två saker som liksom kom som följdeffekter som borde diskuteras. Det första var energin. Att, ska man hänga med i den här utvecklingen, vilket ju han ville, precis som Leijonborg var inne på, så måste man sluta bråka om energi. Man måste helt enkelt bara bygga energi utav helvete och av alla de energislag som existerar. För det kommer gå åt så extrema mängder energi när den här tekniken...
Vi ska bygga liksom datacenter som kräver jättemycket energi.
Och det beskriver han som alldeles okomplicerat, och det kanske det inte nödvändigtvis behöver vara. Men sen så säger han att den andra grejen förutom energi är utbildning. Och att det så att säga behövs människor för att hantera den artificiella intelligensen, och att den måste vara en mycket mer naturlig del av all utbildning. Kanske inte bara där på den här grundnivån som du var inne på här. Alltså, skärm till perm handlar ju mest om låg, mellan och högstadie, tänker jag. Utan här var det också spetskompetens så småningom. Han skriver: det borde vara en självklarhet för de tekniska högskolorna, men ska den nya teknologin få bredd och kraft måste den in på så många fler håll. Självklart inom medicin, men lika viktigt inom samhällsvetenskaperna och humaniora. Det är märkligt hur lite valrörelsen bryr sig om framtidsfrågorna. Det är kanske märkligt, men det är ju inte så märkligt för oss som är vana vid att det enda som blir någonting i politisk debatt är saker det är konflikt om. Och är inte haken med AI och svensk politik att det helt enkelt inte finns en motståndare än, i alla fall?
Så kan det ju vara, för att vi har liksom, om de vill prata om det så känns det, Centerpartiet vill marknadsföra sig som, åh, framtid, vi kan göra saker, vi kan ha drönare som levererar saker till öar och vi kan använda AI på spännande sätt och det blir tillväxt och härligt.
Ja.
Men om man tänker just datacenter i USA, alltså hur snabbt debatten där verkar ha förändrat sig från att så här, AI är en ny teknik, innan när man pratade, vet, så här, om kryptovalutor eller liksom andra internetfenomen och så där, som har tilldragit sig massa intressen och folk har tjänat pengar och förlorat pengar på det. Men nu kommer en ny grej här. Vad kan det här betyda? Nu verkar det ha blivit ett enormt skifte i den amerikanska opinionen emot AI. Och en central fråga där är just de här datacentren. Det var någon som beskrev att det tog alltså flera minuter. Om man kör en motorväg förbi de här datacentren så tar det flera minuter innan du har passerat en sån här gigantisk låga. Vi kan inte ens kalla det skollåda, för det finns inga
alltså,
skollåda.
Alltså, nu kör du inte i 40 km i timmen, utan du kör i normal amerikansk hastighet.
Något MPH-igt, antar jag. Och det här, och de har inga fönster, de är ju stängda, det är ju inga människor som riktigt är inne där. Det är ju inga stora arbetsplatser, utan de kommer dit, det verkar ha varit kanske lite specifikt för det amerikanska systemet, att det är många gånger så kommer techbolagen till en liten ort och bara så här, vi behöver bygga datacentrum, tvingar alla i kommunfullmäktige att skriva på sekretessavtal.
Alltså ett centerpartistiskt kommunalråd bör man inte tvinga, känner jag här.
Nej,
alltså, bygg för fan, bygg gärna.
Nej, men så att det blir jättemycket misstro, lokal misstro, det blir mycket diskussioner på sociala medier om vad det här får för effekter, och återigen, inte insett i den allra senaste forskningen, men påståenden om att vatten förstörs eller liksom vatten blir mycket varmare, att liksom el blir jättemycket dyrare. Det behöver inte alltid vara sant det här, men folks oro inför de här datacentrumen och hatet mot det verkar ha förenat vänstern och högern till att så här, varför ska de här konstiga tech-oligarkmupparna bestämma och säga så här att det här är ofrånkomligt, det här är framtiden, och vet vad framtiden betyder? Vi ska ta bort alla bra jobb och så får du leva på typ medborgarlön.
Men är det här i USA, jag kan ju ingenting om staterna. Berätta för mig. Är det här liksom bara en spinning Jenny-grej? Att man är emot teknik för att den kan ersätta ens arbete?
Alltså, det är väl alla de här sakerna, att det är så mycket förändring som händer så snabbt, och att i USA så har man ju inte de här naturliga liksom omställningsprocessen, utan där är ju folk börjar diskutera så här, ja, du vet, när människor som inte är så smarta blir av med sina jobb nu, då kommer ju jättemånga människor behöva få någon sorts liksom pengar från staten, från det offentliga, eller bli direkt betalda liksom så här arbetslösa drönare utav techbolagen för att det ändå ska liksom vara okej att göra det här.
Men här är det ju inte kanske riktigt översättbart med svenska omständigheter, men där blir det ju också så nästan komiskt. Alltså, Socialdemokraternas take på AI hittills, som jag förstår den är att det är bra och ska uppmuntras, alltså ungefär som Leijonborg och Gunnar Wetterberg. Vi borde vara bättre. Mm. Men vi måste ha en starkare A-kassa och ett bättre omställningsstöd.
Ja, de har ju en sorts liksom... Stefan Löfven gav oss en jättefin present. Han fixade ju till så omställningen. Vi är liksom omställningen, som har något uttryck där det är så här guldklass eller liksom världsmästare i omställning eller någonting. Och det är ju bara liksom... den klassiska socialdemokratiska tanken att välkomna strukturomvandlingar för alla ska få ändå trevligare och bättre jobb. Och det här ekonomerna, så här, det har ju funnits rädslan för, vad händer nu när vi har en teknik som kan ta över alla jobb? Jag träffade en gammal bekant som jag inte har sett på jättelänge som har börjat jobba inom AI, och han var så här: aha, det är sista valrörelsen som du är relevant. För han menar så här att, nej men alltså, vi jobbar med det här. Ingen kommer behöva lyssna på vad en politisk kommentator har för åsikter eller tankar. Det är liksom helt sjukt
vad
att tänka.
Skönt.
Att,
men, ja. Men är inte haken här möjligen då? Så som du beskriver och pratar om det här, så är det ju att AI inte bara ersätter en yrkeskategori utan väldigt många. Och ett socialdemokratiskt omställningsstöd bygger ju ändå på att man, det finns ett, alltså man förlorar ett jobb, men då finns det två, tre andra som man kan söka sig mot genom någon slags vidareutbildning eller att man flyttar eller...
Ja.
Men de kanske inte heller finns då?
Nej, och frågan är så här, vi har ju märkt att någonting har hänt med akademikers arbetslöshet, den har börjat stiga. Vad handlar det här om? Är det så att unga människor som hade fått de här första jobben, det här ersätts nu utav AI på liksom allting från, du vet, juristfirmor till whatever, så att de kommer inte in.
Juristerna verkar vara något av en kanariefågel i det här.
Ja, och samtidigt så här, de nationalekonomer som verkar ha tittat på de här frågorna ser inte riktiga sådana här effekter ännu och pekar tillbaka och säger så här, men vet du vad, varje gång när Spinning Jenny kom till exempel, då blev det ju så att så här, det blev nya jobb. Teknikförändringar gör att folk får andra nya jobb. Det verkar vara något jätteinkodat i människan, i alla fall sedan industrialiseringstid, att vi ska ha lönejobb, vi ska göra någonting, vi ska få pengar för det här, och det är så människan i sin natur vill organisera sitt liv.
Ja, och det verkar vara inkodat i den svenska optimismen, att man tänker sig att det är, utvecklingen är bra och den ska vi omfamna och den kommer gynna oss. Men om vi nu ändå vill att det här ska eller borde vara en del av valrörelsen, om vi ska försöka liksom beskriva en valrörelse som skulle kunna varit, hur skulle det gå att få till en konflikt om detta?
Ja, alltså,
Vilka aktörer har vi här ute som borde fånga upp ett och annat korn från den här amerikanska debatten du
alltså,
beskriver?
Det finns ju en komparativ konkurrensfördel för Europa och kanske framförallt för de nordiska länderna, att vi har inte den här amerikanska datacenterhatet i oss än, i betydelsen att så här, det här kan bli en maktfaktor. Jag tror vi redan har börjat byggt en del. Micke Damberg har pratat om så här, då är det väldigt viktigt om vi får den här möjligheten att bygga den här hjärnkapaciteten hos oss, då måste ju vi kräva det vi inte har nu, nämligen att vi får liksom förstahands tillgång till de amerikanska modellerna, att vi inte blir liksom avklippta och hamnar längst ner i kön.
Och det ska man då få med sig fransmän på, för det här är ju inte så att säga en Stockholmsfråga, utan det blir väl en Brysselfråga ändå i hög utsträckning.
Det är det ju mycket möjligt, och för liksom alternativet på något sätt så här, att Europa skulle kunna klara att bygga upp sina egna AI-jättar, det har ju varit svårt i många industrier när liksom det ska kommanderas fram det här.
Jag ska säga, jag vet inte exakt vad fransmännen tycker om det här, men de brukar ju inte vara early adopters riktigt.
Nej, och det, liksom, det finns ju hela den här allmänna diskussionen om att så här, USA och Kina på olika sätt springer förbi i teknologi. Europa har på något sätt sagt så här, vet du vad, vi älskar våra kullerstensgator och vi vill reglera allting. Vi ska miljön, pensioner, din rätt att inte få e-mail och din rätt att få klicka i massa så här små pop-up-annonser så får du gå in på en sajt med GDPR. Och det är liksom vår gåva till mänskligheten.
Det är ju som att du beskriver Miljöpartiet nu. Så min fråga blir nog ändå, varför tar inte Miljöpartiet anti-AI-fanan och svingar in 2% till på 3 veckor nu?
Det finns liksom tecken på det, och så här, de varnar ju för klimateffekter, återigen det här med hur mycket energi som behövs, hur ska vi ha koll på det hela. Jag tror Vänsterpartiet är inne och pratar också om de demokratiska aspekterna, för att så här, just nu om vi, någon som har gjort liknelsen att så här, det är ju så att vi håller på att utveckla det här atomvapenprogrammet igen, men då var det ju staten som gjorde det i USA. Nu har liksom 4-5 techbolag är det som bara springer framåt hela tiden och gör det här själva, och någonstans borde vi ju liksom tänka att så här, det här, och där är ju tanken också att det kommer bli en som blir vinnare. Det är inte så att alla, utan den som satsar mest och först kommer fram till att ha liksom den perfekta artificiella AGI-en, eller liksom den blir vinnare av allting. Och då har du en monopolsituation. Och det har redan varit diskussioner om så här, hur ska liksom staten börja ta över ägandet? Är det genom att ta över ägandet, då kanske man också får en del av inkomsterna som man sen på något sätt kan skeppa.
Staten ska ta över ägandet. Det låter som en socialdemokratisk take på det här. Ja. Eller en gammal,
men vi har ju väldigt lite inflytande över de amerikanska techbolagen.
Ja, men borde det inte kunna finnas en politisk konflikt här? Alltså jag läste inte i Expressen utan då i konkurrenten Aftonbladet. Mm. Karin Pettersson, kulturchefen som har varit inne på de här frågorna länge. Hon skrev så här: dagens kapitalism är inte en plats för kreativitet och skapande som det i någon mån gick att hävda för bara några decennier sedan, utan för öppen korruption, en nihilistisk människosyn och maktkoncentration på en helt ny nivå. Det är en beskrivning tagen från en text om OpenAI:s vd och debatten om AI i USA. Men varför är det inget svenskt parti som springer på den där kritiken mot AI? Borde göra det, men alltså, som du ser det.
Kanske är väl en del också att vi drar väl nytta av AI-bubblan just nu, att Sverige är, till skillnad från många andra europeiska länder, ändå ganska bra på den här frågan. Vi har liksom några av de få som verkligen blir riktigt stora. Är det Lovable eller någonting sånt där? Men hur som helst, att det är liksom, om man tänker det här, om det är en bubbla och som kommer explodera, men just nu så sugs pengar in här. Det går bra för den här bolagen, för sektorn. Det är liksom, man kanske vill vara med och bara känna sig, det här är ju ändå, vi är med på framgångståget på ett sätt. Ja. Och återigen tillbaka till så här, i svenskens World Value Service, alltså den här idén om modernitet, omfamnandet utav det nya.
Aha, du tror helt enkelt inte det finns en mylla för
det borde det göra.
Kritik.
Det borde det ju göra, egentligen. Jag bara försöker förstå varför det inte har kommit.
Vad är miljöpartistiskt i ett gigantiskt datacenter? Uppslaget någonstans där det skulle kunna finnas naturskog.
Precis, om det är det som är valet. Men då du kan ju också komma till så här, de potentiella möjligheterna. Alltså, tänk dig Silicon Valley och amerikansk västkust och den psykotiska sektmentalitet som råder där. De har ju blivit någon sorts gudar för att de har gjort enorma genombrott i en teknologi som folk börjar använda extremt mycket, som verkar få stora liksom så här, och deras idé är ju så här, vet du vad, vi kommer ju lösa allting med det här. Vi kommer ju, alltså du kommer ju ha medicin, du kommer ju i princip kunna leva för evigt.
Men jag
du behöver inte jobba längre. Alltså det är ju en sorts liksom dröm miljöpartist kommunistisk version skulle man kunna ana där. Om inte det bara är en sorts liksom, återigen,
ja, med den haken då att det går åt jättemycket energi och ett grundläggande, alltså DNA-del av den miljöpartistiska politiken är ju ändå att vi ska spara energi. Vi ska göra av med mindre energi. Det har ju, men ändå funnits från det där första lilla mötet.
Men då kan du inte göra, kan du inte göra kol utan stål. Du måste ju någonstans ha den energi. Du får ju i sådana fall välja så här. Okej, okay, vindkraftverken till havs, solpanelerna börjar bli bättre. Alltså, det kan ju
men
ta väldigt mycket mer energi.
Missar inte Miljöpartiet tåget om det landar i att halva Sveriges yta är täckt av solpaneler och den andra halvan är täckt av datacenter. Det finns det väl rimligen ett motstånd emot som man skulle kunna exploatera politiskt.
Ja, men då är det ju mer, det här låter ju som Sverigedemokrater och Kristdemokrater. Jag vill inte ha stålskogar. Och egentligen skulle jag säga, är det inte...
Det vill inte. Ja.
Ja. Mm-hmm. Att är det inte den stora missförfrågan, de existentiella frågorna, vad är en människa, vad är unikt,
och vem är
mänskligt?
Gud, det är där du tänker, ja. Kristdemokratin.
Och nu har du med Erik Slottner som är minister, och han är ju inte, han är inte den sortens kristdemokrat. Jag har inte hört Ebba Busch liksom tänka till så att okej, vad är det
vilken
som händer
nu? Sorts kristdemokrat är Erik Slottner, menar du? Förlåt, stickspår, men...
Nej, men jag menar det, att han är mer så här, titta på det här, det verkar gå bra för svenska företag och vi kanske måste satsa lite här, och, men inte liksom oro. Han verkar vara mer försiktigt optimistisk.
Vem är då kristdemokraten som går ut och tar en debatt och säger att Sam Altman, OpenAIs vd, inte är Gud och inte ska få leka Gud?
Ja, för just nu, alltså, vi håller ju på att skapa...
Nej, men du måste ge ett namn nu.
Ebba? Alltså, Ebba skulle kunna... Om bara Ebba får, du vet, 5 tajta skrivna A4-sidor om frågan, så skulle hon kunna kasta sig in så här att med vibratot och darrande underläppen så här att vi håller på att skapa en intelligens som vi inte förstår. Vi håller på att få aliens just nu. De smartaste människorna där ute säger att vi fattar inte systemen. De vädjar ju också, snälla låt oss bromsa
kan
det här.
Kan man göra det som svensk näringsminister? Alltså, det är hon ju fortfarande åtminstone några veckor till.
Mm, tills den här stora koalitionen med Magda.
Förlåt, några veckor till. Det mesta tyder ju i valrörelsen nu på att det kommer bli en lång och utdragen regeringsbildningsprocess kanske.
Så, och då kanske AGI redan har liksom
inträffat. Regeringens existens måste vi väl också räkna in.
Ja, och då ska det sitta massa liberalpartister utan ett parti.
Men,
Miljöpartiet statsråd.
Tror att vi nästan kan kasta i papperskorgen för att vara smarta nog att utnyttja den här politiska konflikten. Du hoppas på Gud och Kristdemokraterna, men du nämnde också Sverigedemokraterna.
Alltså, motståndet mot någonting som förändras väldigt snabbt, för det finns ju extrema löften i den här teknologin om att allting ska förändras. Och alltså, ja, men det handlar ju också någonstans att just nu så är väl väldigt många av liksom språkmodellen, det är ju liksom engelska, det är ju inte svenska, det är inte det här lilla, pyttelilla landet som verkligen är duktig. Eller liksom, jag vet inte, men jag bara tänker högt här nu, ja. Att på något sätt, det känns inte som ett hot mot det svenska språket, den svenska kulturen. Återigen lite större fråga, vad händer med mänskliga hjärnan när vi slutar tänka, när vi säger så här att den som är intelligentast, det är så vi liksom definierar någonting som är värt att skydda, det är därför människan är på topp utav liksom ekosystemet. Nej, nu är liksom datorn
och där tänker
bättre.
Du att SD skulle ge sig in?
Jag vet inte.
Men då är inte alla de här techmogulerna magamänniskor / SD-are?
Alltså, det är väl den här vänstersynen av att högern hoppar i säng med populism återigen bara för att ta bort alla regleringar och låta saker och ting springa fritt, och det ska bli nya oljebaroner fast nu i den digitala eran.
Ja, det har det väl redan blivit, får man säga. Ja. Jag tänker att det finns ett identitetsproblem för så att säga Sverigedemokraterna där, att börja vara emot techmogulerna. De är ju bros med varandra.
De är bros, ja.
På många andra politiska sakpolitiska områden,
ja,
tänker jag.
De är väldigt anti-woke på något sätt. varför liksom, det här var ju så intressant att det här var ju gruppen som på något sätt var pålitligt liberal. Det var, här var ju rika människor, framgångsrika människor som alltså, ändå var...
Alltså nu pratar du inte om Sverigedemokrater?
Nej, nu pratar jag techvärlden som på något sätt så här...
Alltså du pratar om Bill Gates, gamla techvärlden?
Ja, men även liksom återigen, det finns ju tidigare versioner av Elon Musk som bara så här, transrättigheter, heja, du har gamla Twitter ägarna och liksom hur Facebook var innan var så här, typ, vi måste ta ett ansvar för den här, hur vi pratar på sociala medier, vi stödjer egentligen alltid liksom den amerikanska mittenvänstern eller demokraterna hela tiden. Sen så kommer woke och det verkar vara väldigt mycket när medarbetare plötsligt börjar så här kräva saker och liksom ta lite kontrollen över deras arbetsplatser som jättemycket
äger. Alla gillar inte fackliga rättigheter.
Nej, men det blir, fast det är mer så här, alltså rent så här bara, vi måste tänka på mångfald, hur ska man få säga olika saker, att på något sätt så gick det emot någon sorts, jag vet inte, libertarianism i de här människorna som de kände så här, och då blev det ett enormt förflyttning.
När, sen, man är, när man är i SD så kan man ju inte prata om libertarianism riktigt, men man kan prata om fuck off-känslan. Den är ju viktig i SD. Att alla andra är idioter och att man ska få säga fuck off till folk.
De känslorna, och sen också jag tror att just när det gäller säkerhetsfrågor, alltså kan vi använda AI till övervakning, kan vi göra folk säkrare? Där finns det ju högerperspektiv där de kan omfamna den
finns
nya
det
tekniken.
Potential. Men kan man säga att ett AI-dominerat Sverige är Sverige som Sverige var förr?
Det är väldigt svårt att se. För att antingen så händer det här som de kunniga säger, eller liksom så här, det är inte hype, utan det kommer förändras extremt mycket saker. Och då just nu känns det som verkligen allting är möjligt. Det är som att jag känner den här doften utav västkust, saltvatten och liksom lite allmän inte Way Out West, vad heter det? Burning Man-känsla, liksom någon så här känsla utav lite tokig, återigen de är med i en kult och de säljer in den här kulten, men extremt mycket saker skulle kunna hända. De politiker jag pratar med, de verkar ju så här, du har lyssnat på för mycket amerikanska poddar.
Ja, men jag är mer i Sölvesborgsbukten.
Ja.
Alltså, när fångar Jimmy den här frågan? Du nämnde ju ändå det. Vad finns potentialen i det?
Ja, men det är hotet att alltså, ingenting kommer
att vara
sig.
Emot techmogulerna, att det kanske känns lite så där först.
Ja, du har hört det där gem-teorin.
Nej.
Nej, men att du ger en AI så här, jag vill att du producerar massa gem. Och AI bara så här, japp. Och sen plötsligt så här, vet vad jag ska göra? Jag måste ta kontrollen över alla mineralresurser här och börjar liksom så här muta politiker i Brasilien och börja skapa. Och sen så är det någon som säger, men herregud, vad håller de på med? Vi måste stoppa det här AI:n. Och AI:n bara så här, oj, jag måste hyra massa liksom Fodora-bud som kan skjuta ihjäl politikerna som försöker hindra mig just nu. Och plötsligt så blir allting skapat för att liksom bara producera jättemycket gen.
Du tänker att Jimmy skulle kunna vara emot det här ändå?
Jag tror att alla människor skulle kunna vara emot det här. Det kanske finns några centerpartister som bara väntar sig, snart kommer AGI, jag vill förena mig. Liksom, Nils Perat bara säger, jag ska få förena mig med den nya intelligensen, jag ska bli en del av God, det ska hända mig. Men då kanske vi är i en annan värld helt enkelt.
Men vi har fortfarande den valrörelse vi har. Mm. Det är 3 veckor kvar. Här har vi gett några tips eller möjligheter till misstänkta politiska aktörer som skulle kunna fånga opinion på detta sätt.
Vi kan prata barnfamiljer, vi kan prata vad sverigedemokrater eller vänsterpartister har sagt eller gjort, vi kan prata om liberalerna, kommer de in eller inte, hur ska du taktikrösta, vi kanske till och med kan prata lite klimat. Det var ju en stor marsch som också tog ägde rum i alla fall i Stockholm här nu, 50 000 personer tror jag att de just räknade. Det,
som ville uppmärksamma klimatet som en valfråga.
Ja, precis. Men
rösta för klimatet.
Precis, och det här konstiga att det skulle inte vara olika politiska partier som man skulle uppmärksamma, men det var ändå väldigt mycket så här eat the rich och ja. Mycket attacker på Tidö för att de hade svikit saker och sånt där. Jag ska också säga att jag var där och bara för att känna av stämningen i Vasaparken när de började där.
Just det.
De hade spännande, liksom mycket tråkiga och förutsägbara, eller alldeles för små egen skrivna plakat.
De hade inte bett AI göra det.
Nej, för det, det var det djupt mänskliga. Alltså, såhär, det var också några såhär, dockteatermänniskor som hade skapat stora enter, alltså sådana levande träd i Tolkien-världen. Två stycken stora som liksom var större så att du vet vad du var tvungen att dra. Men för att du skulle kunna få mun och ögon att röra sig så hade du saker som skulle dra i.
Jag ser att det passar din teater.
Alltså där var jag såhär, nu är det ju performance. De hade också en fossilförste som var lite Sauron-inspirerad tydligen. Och så gick jag omkring och så tittade jag runt där och kände såhär, nej men gud, är jag på Urkultfestivalen här nu? Har jag min mässlingsspruta i mig? Jag vet inte. Hittills så sitter jag här och kan andas. Och vem vet, tänk om det blir en såhär AI-marsch, 50 000, kanske 150 000 människor som vill, nu måste ni ta AI-frågan på allvar.
Det är det vi har att se fram emot nästa mandatperiod. Välkomna dit.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.